When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Vill man inte fortsätta?
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Allihopa och välkomna till årets första ångestpodd!
Hej!
Avsnitt 258.
Hör du hur hes jag är?
Ja.
Ja, jag är förkyld, jag börjar inte 2020 på topp, så kan man säga.
Nej, Det gör väl inte jag heller, för att det är ju 1 januari idag.
Ja.
Så jag är lite trött idag, så mycket kan jag säga.
Fattar.
Mm. Men jag känner ändå att jag har stora förhoppningar på 2020.
Jag vet, men sen samtidigt, Sofie, jag blir lite så nervös av att ha det. Alltså, nej, jag bara så här tänker att nu får tiden ha sin gilla gång,
mm.
så att säga. Jag får inte liksom måla upp det som att det ska bli varken jättehemskt eller helt Nej. Jävla fantastiskt. Nej, alltså,
jag
förstår du.
Precis, jag har ju sagt det från, alltså ett av våra första avsnitt handlar ju typ om nyårslöften och sånt.
Ja, just det.
Typ avsnitt 2.
Avsnitt 2 heter något med nyårslöften.
Ja, och jag tror, om jag känner mig själv rätt, att jag redan där säger att jag inte tycker om nyårslöften.
Exakt.
Men jag har ändå tänkt att jag ska ha 2 löften, om vi nu ska kalla det det.
Mm.
Och det är att vara så prestigelös jag kan.
Ja, den älskar jag är med på det.
I så många sammanhang jag kan. Alltså inte bara jobbet då, utan hur jag är som person, hur jag liksom dejtar, hur jag liksom anordnar saker och såklart jobbet med.
Ja.
Och min andra är att jag ska, klischigt nog, lära mig att leva i nuet!
Oj, den gamla klassiken. Hade inte du det förra året också?
Jag tror, det är mycket möjligt. Och det gick åt helvete, så jag ska öva.
Ja, men bra.
Nej, jag ska faktiskt tatuera mig.
Ja,
och skriva nu, punkt.
Jag älskar det.
Mm. Som en liten daglig påminnelse. Vi är denna vecka sponsrade av Fitness 24/7.
Sofie,
ja.
Får jag säga en sak till dig om Fitness 24/7?
Ja, visst.
Som liksom slog an i mig när vi hade möte tillsammans med dem.
Mm.
Det var att de sa så här, vi skulle aldrig någonsin prata eller kommunicera viktnedgång.
Nej.
Och där tänkte jag så här, där skiljer Fitness 24/7 sig från andra gym.
Mm.
Det där är ansvarsfullt.
Mm,
det där älskar jag. Det finns ingen våg när du går in i omklädningsrummet.
Nej.
Varför ska vi hetsa om det?
Mm.
Det hatar jag, tränar för att jag ska må bra psykiskt.
Precis, du och jag har ju pratat tidigare i podden om hur vi liksom länge kände oss ganska liksom otrygga i hela den här gymvärlden.
Ja, ja, ja.
Och också hur man liksom, vi liksom starka motståndare till den här träningshetsen som man ibland kan känna att man matas med hela tiden.
Mm.
Samtidigt blir det så svårt, för någonstans har jag ju vetat hela tiden att träning är ju så viktigt för mitt mentala mående, alltså för min psykiska hälsa. Och därför blev jag så glad när jag hittade Fitness 24/7, för där känner jag mig aldrig otrygg.
Men Sofie, vet du, det är också ett av deras mål, att alla ska känna sig välkomna. Alltså alla.
Mm. En sak som jag älskar extra mycket, det är ju deras tjejgym. För på deras gym, vilket gör dem helt unika, är att det finns en tjejavdelning. Och det är så, nej men det är så trevligt där, Ida.
Ja, men där har vi så härligt.
Ja.
Jag är alltid där.
Ja.
Alltid där. Där känner jag mig trygg. Det är det jag menar.
Mm.
Men det är också detta som jag kan tycka också känns så jäkla lyxigt.
Mm.
Det är att du får ju då ditt gymkort.
Mm.
Det ger dig tillgång till alla Fitness 24/7 gym i hela världen.
Och vet du hur många gym de har?
Nej.
Över 250 stycken.
Och herregud.
Det är bara att välja och vraka liksom.
Du menar att du och jag skulle kunna åka på en Fitness 24/7 resa och bara besöka de här platserna?
Det skulle vi kunna göra.
Oj.
Mm.
Det kanske är något vi ska tänka på. Jag måste också säga dig att alltså, de har öppet alla tider på dygnet.
Mm.
Skojar jag inte alltså.
Nej. Man kan träna när man vill.
Ja, ja, ja.
Dessutom har de en helhetslösning med, så att de har liksom gym, tjejgymmet då som vi var inne på. På vissa gym har de även PTs och på andra gym har de liksom grupppass om man hellre liksom vill träna i grupp.
Det är jag lite rädd för, så det kanske är min utmaning.
Det tycker jag det ska vara.
Att jag ska testa det.
Nu har vi ändå liksom känt oss trygga här på gymmet ett tag, eftersom vi själva har använt Fitness 24/7 så länge jag kan minnas.
Är det gruppträningen vi ska erövra nu?
Yes, det är det. Nu hör jag det när du säger det.
Okej.
Okay. Mm.
Ah, tack för det, Fitness 24/7.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget.
Och nu har vi ju haft det här samarbetet ett bra tag.
Mm.
Vilket vi är väldigt stolta över. Och vi har det här samarbetet, som ni vet, för att vi vill uppmärksamma alkohol kopplat till ångest eller kopplat till psykisk ohälsa.
Yes. Men du, nu är det ju faktiskt nytt år.
Jo.
Det är 2020.
Ja, du vet vad man går i då ofta, va? För banor.
Yes.
Det är ny start. Det är nya vanor, Sofie.
Nej, men nu är det ju den här nytt år, nya möjligheter.
Ja, och jag tänker så här, nu har det precis varit jul, det har varit nyår. Många dricker mer alkohol under de här högtiderna än vad man gör vanligtvis.
Yes.
Man kanske har kommit in liksom i den lunken av att dricka mer och konsumera mer alkohol.
Ja, det blir ju lite precis som det är efter sommarsemestern. Man har varit ledig lite längre och, som du säger, druckit lite mer då. Och då kan det på ett sätt vara den här bara, nej, nu jävlar skärper jag till mig. Mm. Liksom, nu ska jag inte dricka alls, nu ska jag ha en vit månad typ. Men det kan också vara väldigt svårt att komma in i de här rutinerna igen. För många mår ju väldigt dåligt när de ska tillbaka till sina vardagsrutiner. Och så är jag också när jag, du vet, så här, om jag går in för hårt i den här nytt år, nya möjligheter mentaliteten, misslyckas jag då, då slår ju det tillbaka extra hårt. Alltså, ja, du vet, då är det som att man tar ett steg fram och två tillbaka.
Men något annat också som jag tycker känns väldigt viktigt att nämna, det är kopplingen mellan alkohol och självmord.
Mm.
För att det finns liksom en rad negativa effekter av alkohol som inverkar på den psykiska hälsan. Det tror jag inte är nytt för någon.
Nej.
Men en av de sakerna som hör hit är bland annat att om man till exempel är i en depression så kan självmordstankar uppkomma när man har druckit alkohol. Och det finns också studier över tid som har mätt sambandet mellan alkohol och självmord på, alltså, befolkningsnivån.
Mm.
Som visar då att, alltså, totalkonsumtionen i en befolkning, den statistiken, den samvarierar med statistiken över självmord.
Mm. Det har också visat sig att självmorden skulle öka med 10% om alkoholkonsumtionen ökade med 1 liter per person och år.
De här frågorna är så viktiga för oss. Det är jätteviktigt att prata om dem. Och jag är stolt att Systembolaget också gör det.
Och vill man läsa mer så kan man göra det på omsystembolaget.se/hjälp.
Okej, alltså, veckans avsnitt. Det känns så bra att få börja 2020 med det här. För det ligger i tiden.
Det gör det verkligen. Och jag tänker också att det här kan ju vara någonting som man själv har funderat på nu inför det nya året. Mm. Så här, vad kan jag göra för miljön? För som ni har sett i titeln så kommer vi idag prata klimatångest.
Och med oss har vi alltså en sån inspiration för mig.
Mm.
Therese Zetterqvist, also known as Zeta.
Yes, och hon har ju faktiskt gästat oss innan.
Ja!
Tillsammans med Therese Lindgren.
Precis. Vi
kom ju fram till att det var nästan exakt 2 år sedan, vilket är helt sjukt.
Ja, och då gjorde vi ju en collab, för Therese och Therese hade ju en podd tillsammans.
Yes.
Och ja, men nu är alltså Zeta tillbaka, och den här gången för att prata klimatångest.
Mm, eller klimatoro som vi också använder
oss av. Exakt. Men Sofie, det som jag gillar med det här avsnittet det är att det är liksom inte så här, åh, här kommer vi med massa pekpinnar, gör så här, sluta med det här. Utan det här är verkligen bara ett avsnitt för att lära sig mer och också förstå den här oron som väldigt, väldigt många växer upp och känner idag.
Ja, men och lite, vi diskuterar ju mer skulle jag säga, än att vi bara frågar ut.
Ja, och sen så här växer upp, sa jag nu, men alltså många går ju runt med den här oron, inte bara unga personer utan, ja, men alltså vem som helst.
Ja, och det är en jätteviktig fråga, och det är viktigt, tror jag, att man pratar om det, på tal om att vara prestigelös, att prata om det på ett ganska prestigelöst sätt så att fler vill ta det här till sig, för att det är så viktigt.
Vi rullar intervjun med Therese om klimatångest.
Varsågoda! Hej Therese och välkommen till Ångestpodden!
Hej!
Välkommen
tack.
Tillbaka ändå.
Ja, just det, du har varit här innan.
När var det vi var med senast, jag och Therese?
Det var ju julen 2017.
Ja, det var så det var.
Ja.
Okej. Mm.
Wow.
Oh, jäklar.
Men jag minns att vi hade det väldigt mysigt. Alltså vi var väldigt privata då, minns jag.
Mm. Mm. Jag måste nästan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Ja. Det var så länge sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om. Men vi pratade om vänskap.
Ja, exakt. Det gjorde vi.
Och
det
var det psykisk ohälsa.
Gud, ja, just det. Mm. Fint det var... avsnitt.
Ja.
Det får man lyssna på efter det här. För idag ska vi ju prata om miljö.
Mm. Exakt. Precis. Men för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Therese Ettqvist och jag sprider klimatfakta via YouTube och Instagram. Nu för tiden kanske framförallt via Instagram. Det har kommit att bli lite av min plattform. Så att jag pratar väldigt brett om klimatfrågor. Både om, ganska mycket om konsumtion faktiskt.
Mm.
Fokus på individen har det blivit. Därför att det började som en nyfikenhet själv. Att jag själv ville lära mig mer om jag kunde förändra min livsstil och sådär. Men jag pratar också en hel del om matens klimatpåverkan och klimatförändringar. Liksom, vad som händer med vår planet.
Mm.
Så att jag är en sån där gröning.
Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Uff, jobbigt. Ja, jag har ganska mycket ångest just nu. Det verkligen går upp och ner. Alltså jag är en sån där, jag funderar på ofta om jag är normal. Alltså det, nej men det går så himla mycket upp och ner. Det kan växla från förmiddag till eftermiddag. Att jag vaknar och känner så här, gud vilken härlig dag.
Mm.
Och sen på kvällen känner jag, alltså jag orkar inte. Eller tvärtom.
Exakt samma för mig.
Ja, är det så?
Ja. Alltså, och jag bara så här, gud alltså jag orkar inte att mitt liv ska vara, alltså så här, att jag aldrig kan vara säker på mitt mående typ.
Mm.
Alltså så jag relaterar.
Ja men det var bra. Och min ångest är ganska mycket kopplat till, har jag kommit fram till, alltså dålig självkänsla.
Mm.
Verkligen så. Så att jag har ganska mycket att jobba med där. Och har ganska mycket ångest kopplat till prestationer och självkänsla och sådär. Mm. Superjobbigt.
Mm. Ja.
Ja, det är det.
Men också väldigt vanligt tyvärr.
Mm. Jag tror man så här, har man typ vant sitt, vad ska man säga, sinne att liksom mäta liksom sitt värde i sina prestationer, så är det jättesvårt att liksom släppa det för att man har liksom vant sig vid det på något sätt.
Verkligen.
Man kanske kan så här vänja sig av vid att lägga allt sitt värde i sina prestationer, men det är svårt att släppa det helt och hållet, vilket man ju egentligen borde göra. Men,
ja, men verkligen, och jag har ganska mycket fastnat i ett sånt där dåligt... Alltså dålig spiral, tankande, så dåligt tankemönster som man behöver hjälp med liksom att bryta.
Ja.
Så att där tumlar jag runt.
Mm. Ja, du är inte ensam där.
Nej, så att det är väl min direkta tanke om ångest så, i mitt liv.
Ja.
Så, förutom klimatångesten då som vi ska prata om.
Ja, precis. För det är ju det. Idag ska vi prata om klimatångest och miljö. Vilket, alltså det är så många som har bett oss alltså prata om det. Speciellt senaste året.
Ja, och speciellt våra lite yngre lyssnare skulle jag säga.
Det skulle jag med säga.
Det kommer verkligen underifrån.
Ja. Mm. Men nu sa du ju det, alltså har du själv liksom klimatångest?
Alltså det går lite upp och ner i olika perioder. Verkligen. Jag tror jag nämnde det precis här innan vi började podda att det är som en cykel. Att jag kan verkligen trilla ner i ett hål. Jag känner så här att alltså jag orkar inte. Idag orkar inte jag engagera mig. Och det är ju så på allvar, eftersom jag också är egenföretagare. Jag går och lägger mig.
Ja.
Mm. Jag ger upp dagen och går och lägger mig.
Ja.
Och det blir kanske ofta så, eftersom jag tar del av en hel del fakta. Så jag är också en nörd, så att jag liksom gräver ner mig i specifika områden.
Mm.
Så då kan jag känna så här, wow, alltså det är tungt.
Mm.
Därför att det finns så många utmaningar som vi står inför.
Ja.
Men ibland så blir det överväldigande.
Ja.
Men så kan det gå några dagar och sen så fokuserar jag mer på så alla coola, engagerande människor som håller på med fantastiska innovationer, som vill minska matsvinnet och kopplar ihop liksom det hållbara med det sociala. Och, alltså, då känner jag hopp istället.
Ja.
Så att det är verkligen så. Och jag tror att man kan se det också på mina sociala medier, att ibland så delar jag jättemycket superpositiva, inspirerande tips.
Ja.
Och sen så kan jag bli lite destruktiv. Jag bara, nu är det dags att ta ställning. Nu måste ni... Så att man kan se det också, tror jag. Ja. Undrar om det har att göra med min menscykel också.
Jag vet inte.
Vi går tillbaka och kolla.
Ja. Ja, men det är väl lite så, kan jag känna med liksom just med så här klimatångest. Jag har inte haft så mycket klimatångest
alltså länge. Mm. Jag skulle väl säga att så här, första gången jag kände bara så här, oj, det var typ förra sommaren, det var den här extrema hettan hela sommaren, med torka och allting, och alla bönderna liksom stod och skrek på hjälp typ. Det var egentligen första gången jag kände klimatångest.
Jag skulle säga att så här, jag har känt klimatoro.
Mm.
Alltså för ångest för mig är så starkt på något sätt.
Mm.
Så på, alltså så här, men det som du säger Sofie, alltså förra sommaren, sommar 2018, då blev jag alltså rädd på riktigt. Mm. Då fick jag ångest.
Mm.
Men innan dess hade jag nog mer liksom, kan beskriva det som en oro som kom då och då liksom.
Mm. Precis. Men jag tror att många kände så, alltså att det blev så himla påtagligt. Exakt. Förra sommaren.
För då blev det så konkret.
Ja, ja men verkligen.
Ja.
Men sen så som du säger Ida, alltså det är väl bra också att på något sätt så här, dela upp den här klimatångesten. Därför att jag brukar också använda just ordet klimatoro.
Mm.
Därför att det är inte så att man går och känner ångest hela tiden som man är idag.
Exakt.
Men att, men också kände jag häromdagen, tänkte jag, idag känner jag klimatsorg. Alltså då var jag så ledsen. Alltså jag kan bli ledsen så. Därför att jag, alltså jag tycker verkligen att vår planet, alltså jag är fascinerad.
Mm.
Jag tycker att det är så fantastiskt med hur allting hänger ihop, alla ekosystem. Då kan jag bli ledsen över att, ja men vart vi är på väg.
Ja, vad har vi gjort?
Alltså. Ja, så.
Men när var första gången då som du kände klimatoro?
Jag skulle nog säga att det var någonstans alltså 2016-2017. Därför att, ja, men då hade jag haft igång mina kanaler, inte jättelänge, men kanske ett år.
Mm.
Och börjat rikta in mig mera på klimatfrågor.
Uh-huh.
Och så, jag började ganska mycket från noll.
Mm.
Jag hade ju pluggat retorik, hade inte någon inriktning mot hållbarhet, men träffade en massa människor som pluggade hållbarhet och drog in mig i det här snurret.
Mm.
Så att när jag liksom började lära mig mer och prata mer om det och förstod omfattningen, då började jag känna oro.
Så du hade liksom tidigare inte så här varit liksom intresserad av så här klimatfrågor och liksom var inte speciellt påläst på det?
Nej, nej, faktiskt inte. Alltså jag har alltid haft, jag har känt en väldig närhet och också så här, ett ord som man inte använder så mycket nu för tiden, värdnad.
Ja.
Jag känner mig lite som en tönt, jag vet inte varför.
Nej.
Men jag känner verkligen värdnad inför naturen och alltid varit väldigt mycket ute.
Ja.
Och jag har känt väldigt mycket respekt, men jag har inte kopplat ihop det med klimatfrågan.
Nej.
Och jag tänker så här, men varför har inte jag gjort det? Men jag tror att det beror på att jag inte haft någon i min omgivning som har pratat om det här. Jag har liksom inte haft en familj som varit intresserad eller vänner som har haft det tänket heller. Så att, ja, men jag har levt i min bubbla liksom, växt upp jätteskyddat och har fortsatt att varit lite i den.
Ja, men jag tänker man lever ju liksom skyddad på något sätt. Det är inte bara en så här familjsfel, för jag tänker att man har varit skyddad från samhället. Alltså vi pratade väl aldrig om miljöfrågor i skolan. Alltså jag kan inte minnas, alltså, jo det är klart att man typ så här ska man sortera, det här försvinner till naturen när vi är ute och liksom typ så här på friluftsdag.
Ja, precis, det
man ändå,
kan jag minnas. Men ändå inte, alltså just såhär klimat, alltså sånt, det pratade man ju inte om.
Nej, men precis, man hade väl så här skräpplockare dagar redan då.
Ja.
Men det var väl i princip det.
Ja, vi hade faktiskt en naturskola i Blekinge som heter Idre naturskola. Shoutout till Idre naturskola, det var helt otroligt. Men då fick man typ lära sig så här om bina och liksom honung.
Ja, just det, verkligen.
Ja, lite djur och sånt.
Kretslopp och så, alltså det fick man faktiskt. Det var väldigt trevligt.
Ja, men det var typ en gång om året.
Jag minns inte att vi pratade så mycket om det här under min...
Nej.
Men jag funderar också på, jag är 32.
Mm.
Jag är lite äldre än er.
Mm, vi är 26.
Skolan kanske hade kommit kapp lite. Jag vet inte.
Men, inte tillräckligt.
Nej, alltså så här, inte tillräckligt. Mm. Men igår alltså, så började jag så fundera på så här. Vi bara, nej men vi måste liksom också ta tillfället i akt och verkligen lära oss.
Mm.
För vad är klimatet?
Alltså, vad det är?
Ja, vad är klimat? Liksom?
Stor fråga.
Ja, men, såhär, ja, men förstår du? Du vet såhär, jag tänker såhär, väder.
Ja.
Ja, det är ju typ såhär, regn, sol. Alltså, nu låter jag så dum.
Men det där är inte så himla lätt. Alltså.
Nej, det är faktiskt inte det. Och jag tänkte att det kanske man funderar på.
Mm.
Alltså, men vad är då klimat?
Mm. Alltså, det där håller jag fortfarande på att lära mig om också.
Ja.
Men man brukar säga att väder... Alltså det är ju mer kortsiktigt.
Mm.
Det kan ju variera väldigt mycket. Man kan ha en väldigt het sommar, en väldigt regnig sommar.
Mm.
Att det kan variera på kort sikt.
Mm.
Men klimat är det som långsiktigt helt enkelt. Och det är de längre perioderna, alltså 30-40 år man tittar på när man kollar på klimatförändringarna.
Okay,
det är då man kan se en kurva åt mm. något håll och kanske inte man kan liksom inte se det på samma vis på vädret som kan variera från år till år.
Mm. Ja.
Var det någorlunda?
Ja, exakt. Ja. Mm.
Så att långsiktigt, kortsiktigt.
Ja, precis.
Mm. Men man pratar ju mycket om koldioxidutsläppen. Det är liksom så här, det är den boven vi har att göra med.
Mm.
Men hur många ton koldioxid släpper varje svensk ut varje år?
Varje svensk släpper i genomsnitt ut 10 ton koldioxid per år.
Oj. Så men liksom alltså i vilket kan man sätta det i något, ja precis, kan man sätta det i något sammanhang så att man förstår.
För mig
liksom
låter bara, det ju jättemycket.
Ja, det låter ju alltså, allt som har med ton att göra låter
ju. Ja, men absolut. Det är ju svårt att veta om man inte har någonting att jämföra det med, eller relatera till. Nu släpper vi ut 10 ton per år.
Mm.
År 2030 så ska vi släppa ut 2 ton per år om vi ska klara av att hejda den här globala uppvärmningen. Det är ganska en stor minskning av antal ton.
Mm.
Man kan också säga att om man åker en lång flygning till exempel till New York eller åker till Thailand, då släpper man ungefär ut 2 ton tur och retur.
Oj, ja.
Så att man gör ju av med sin budget till exempel om man gör en lång flygning till exempel. Så att där kanske vi har lite att jämföra med.
Mm.
Så att 10 ton är ganska mycket. Jag tror att amerikanerna släpper ut 16 ton per år. Och så finns ju självklart de länder där man inte släpper ut särskilt mycket alls.
Mm. Men vad kommer de här? Alltså så här, ja, en flygning, där fattar jag ju med att så här, där släpper man ju ut. Men vad annars i min vardag?
Vad innebär det? Liksom, de här,
när man släpper jag de här ut koldioxid?
Ja.
Liksom.
Ja, men precis. Det finns ju en massa olika så här, kategorier i vårt liv.
Ja.
Vi transporterar oss, vi äter, vi konsumerar. Mm. Så att det är en uppdelning där.
Mm.
Till exempel om man äter en köttbaserad kost så släpper man ut 2 ton per år.
Ja.
Så att där kommer de 2 tonnen.
Mm.
Sen konsumerar ju vi ganska mycket också.
Mm.
Och transportera oss. Så att det är den uppdelningen.
Ja. Mm. Då blir jag ju varje gång jag har sånt här att jag är vegetarian och varit det i 3 år. Jag bara, jag är så duktig! Men sen bara glömmer jag liksom de andra delarna. Så här, fast hur konsumerar jag? Hur transporterar jag mig?
Precis.
Att så här, man kan ju inte bara vara... Alltså jag tror det är det. Att så här, i alla fall är det så för mig personligt. Jag måste fatta att man inte bara kan vara duktig på ett plan.
Nej.
Att man måste tänka på alla delarna och ha det med sig.
Mm,
för det absolut. Kan jag känna att jag glömmer. Att jag bara så här, ibland kan jag tänka, ja men jag är vegetarian, ja.
Så jag har dragit mitt strå
liksom,
till stacken.
Att så här, bara, ja, du är det, men du måste också göra det andra. Liksom.
Men precis. Ja, men det är lätt att tänka så. Alltså jag som hållit på med det här ett tag nu och som kollar ganska mycket på mina egna utsläpp. Jag använder olika typer av appar.
Mm.
Men där man... Faktiskt en app som jag kopplat till mitt bankkonto.
Vad heter den?
Svalna heter
okay.
den.
Svalna.
Så att varje gång jag gör någonting, om jag handlar eller om jag till exempel nu när jag tog tåget hit eller när olika företag drar liksom, jag betalar mina fakturor och sådär, så kategoriserar den här appen upp i transport, mat, konsumtion och hushåll. Så där kan jag se och gå in på varje specifik transaktion och se hur mycket släppte jag ut när jag åkte hit till Stockholm.
Oj.
Så där kan man verkligen se också om man vill börja någonstans. Därför att om vi ska förändra, vilket vi måste göra, så måste man ju också veta vart man står idag.
Exakt.
Precis.
Och kanske inte få ångest över det, utan mer se det som att det här är min utgångspunkt.
Exakt.
Mm. Vart kan jag göra min största insats?
Mm. Precis.
Så. Och jäklar vad bra. Alltså det är ju så bra. Då får man liksom det... gratis på något sätt, att så här ser det ut, alltså man liksom att det sker per automatik då.
Precis. Ska ladda ner den direkt nu, jag har slutat på
det
här.
Ja, men gör det, den är faktiskt jättebra.
Ja.
Det är väldigt överskådligt.
Mm.
Ja.
Men när vi skulle göra det här avsnittet så skrev ju vi på Instagram liksom till våra lyssnare så nu ska vi prata om klimatångest äntligen liksom.
Mm.
Och det var många som skrev till oss då att de liksom kan känna en liksom maktlöshet inför det här. Alltså det känns nästan omöjligt ibland när man får liksom nya rapporter, man liksom googlar man runt lite, så visst, det kommer vi in på senare med, för man hittar ju mycket som säger att vi inte behöver vara oroliga, men det är många som känner just en maktlöshet, för att man känner kanske att ja, men det är svårt att ändra på allt, ja, men vi måste konsumera, vi måste transportera oss, alltså, det är liksom livet vi lever nu. Men har du känt den maktlösheten?
Ja, alltså det måste jag väl ändå säga att jag typ gör i perioder.
Mm.
Alltså när man tittar på systemet, att man känner sig liten som individ i relation till Ja, men till exempel om jag läser någonting om Kinas stat som har investerat i någonting, då känner jag så här, åh herregud.
Ja.
Det är ju svårt, alltså det är svårt att hantera de tankarna.
Ja.
Alltså jag, i ärlighetens namn, så här, jag försöker att inte befinna mig så mycket där.
Ja.
Det pågår ju hela tiden en diskussion om huruvida individen kan påverka eller inte. Och jag tror ju att man kan göra det. Alltså dels så kan jag minska mina utsläpp.
Mm.
Om vi pratar om den här 10 tonnen.
Exakt.
Jag är nere på 4,5.
Oj, vad bra.
Ja, men alltså, det går att göra ganska
det
mycket.
Men,
det där lät som skryt, men jag bara menar att...
Nej, men det är ju så jävla grymt.
Ja, och det går.
Verkligen. Så här, jag har inte gjort några radikala förändringar i mitt liv.
Nej.
Förutom att typ, göra ett annat val. Mm. Istället för att köpa den tröjan, köper jag den tröjan.
Mm.
Istället för att äta det, äter jag det.
Mm.
Alltså, jag har ett fint liv.
Mm.
Vart var vi någonstans? Individen.
Ja, men makt. Ja, alltså,
ja, men precis. Jag tänker också så här att vi påverkar våra medmänniskor. Mm. Är det så att man själv börjar engagera sig så pratar man ju naturligt om det man håller på med, om sin resa. Man påverkar sin familj, man kanske får upp det här top of mind hos vänner. Så att man sprider ju den här grejen. Man är med och påverkar som individ.
Ja.
Också om man röstar på ett parti som man tycker gör mycket för klimatet eller man går med i klimatstrejkerna, det påverkar.
Ja. Jag tror ju inte att ens egen ångest minskar om man alltså väljer att se det som det stora samhällsproblemet och att man inte kan göra något som individ. Alltså, jag tänker att de här små valen som ändå gör att man känner att man faktiskt gör något gott är det som kan göra att man minskar sin egen ångest för just klimatet.
Ja, och man blir också motiverad, tänker jag, till att så här, göra något lite till. Eller
precis.
Något, alltså, så här, jag tror att den motivationen ska man inte plocka bort från sig själv.
Nej. Definitivt, för det också, ja, men om man börjar engagera sig, om man går med i det här liksom fina communityt som finns, om massa människor i vårt land och i vår värld som jobbar för, alltså det är ju fantastiskt faktiskt,
ja,
alltså, varje dag så är det massa människor som går upp och bara, jag ska göra allt.
Mm. Ja,
alltså i mitt företag eller i min politiska gärning eller i min vardag. Mm. Jag tycker att det är så jäkla fint.
Ja.
Att man kan känna att jag är en del av den här communityn där jag bor i min vardag.
Exakt.
Man kan vara med och som jag har ett extrajobb. Jag ska få ett extrajobb faktiskt i Uppsala på ett hotell.
Mm.
Där har vi ganska mycket utmaningar med matsvinn.
Ja.
De tycker att jag är lite jobbig kanske. Men jag är med och så här, alltså smått flyttar fram positionerna där och pratar om hur kan vi göra här, hur kan vi göra här. Man kan engagera sig också på sin arbetsplats.
Mm. Ja, alltså så. Verkligen.
Mm.
Men alltså, det var också, precis som vi har varit inne på, en annan som skrev till oss att så här, ja, men det är inte gemene mans ansvar utan det är företagens ansvar. Alltså, vad tänker du kring det?
Ja, alltså jag tycker definitivt mycket att det är företagens ansvar och politikernas. Därför att det är mycket begärt att alla individer i vårt land och i vår värld ska sätta sig in i och bli så pass pålästa på hur man ställer om.
Mm.
Och ja, men företagen bidrar ju hela tiden till att, ska jag använda uttrycket, pracka på oss att vi behöver konsumera, att vi behöver saker.
Mm.
Och om inte de ställer om inte de alltså ställer om sina, vad säger man, inte affärskedjor utan
affärsmodeller.
Affärsmodeller.
Ja, eller så, ja, men
ja, affärsmodeller. Ja, men precis. Mm. Och bli cirkulära. Vi kommer inte klara det då.
Nej.
Utan de måste ju också med.
Ja. Det är typ det jag kan tycka, det kan jag få ångest över, för att jag känner ju hur jag rent psykologiskt går på den här pracka på grejen. Alltså jag tänker ju också, jo fast detta behöver jag också.
Ja, gud,
bara detta. Alltså skulle jag, nu kan inte jag säga att jag har absolut inte kommit så pass långt i min resa att jag liksom har liksom satt upp några så här konsumtionsmål för mig. Men jag vet ju någonstans också att när jag väl gör det, för att jag känner att jag ska göra det, så kommer jag ju också ha den här liksom, när man bara det också, sen, alltså lite som så här, på måndag då börjar jag träna och sluta konsumera och vet, typ så här, bara det också, för att jag går på allting och blir liksom, ja men, psykologiskt påtvingad. Precis, att
man
köpa.
Blir ju det, och grejen är, jag har faktiskt inte läst klart, jag har bara påbörjat, men det finns en bok som heter Vi är vad vi köper, som är skriven av typ en ekonom och en antropolog, en socialantropolog.
Mm.
Där de pratar om att, alltså, vi människor, vi är konsumerande, alltså konsumerande varelser av olika slag. Det är viktigt för oss med grupptillhörighet. Det är viktigt för oss att uttrycka vilka vi är, och det är ingenting som är konstigt med det. Och därför så hakar vi också på det här, och det är det man spelar på. Så att det är egentligen inte något konstigt med att man känner att nej, men jag vill uttrycka min stil, jag vill göra det här. Det gäller ju bara för oss att hitta andra sätt att göra det på.
Precis.
Så att man behöver inte liksom känna att man behöver ge upp det där, utan bara hitta ett annat vis. Det tycker jag också känns hoppfullt.
Faktiskt. Men det var också många till oss som skrev, alltså främst yngre skulle jag säga, som själva har funderat mycket på det här, att alltså de känner en oro inför framtiden att skaffa barn, för att de tänker att så här, jag vet inte om jag vill att ett barn ska liksom växa upp i den här världen, och hur kommer världen se ut typ 2040 liksom. Alltså hur orolig ska man egentligen vara?
Ja, i ärlighetens namn, vi är ju mitt i en klimatkris. Vi står ju inför väldigt stora utmaningar, och ja, men man blir lite matt när man hör siffror som att 99% av fiskebestånden är överfiskade, eller att 99% av korallreven redan är döda.
Alltså gud, det är så,
så jag ryser.
Så här, det är inte konstigt att vi har klimatångest. Nej. Jag tycker att det är ganska naturligt. Och det är klart att
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag funderar på, ja, men hur kommer det bli? Kommer vi klara av att ställa om? Jag tillhör inte den gruppen. Jag tror inte att vi kommer kunna motivera människor att sluta skaffa barn.
Nej,
därför att
nej.
För mig, så här, om jag pratar för mig själv, det känns liksom, det är en för stark drift. Jag vill ligga där.
Ja, precis.
Jag vill fotplant.
Ja, precis. Ja, men det är någonting som jag vill uppleva i mitt liv. Jag tror att vi kommer behöva satsa på andra grejer. Alltså vad var det jag läste för någonting? Jag läste en intervju med Hans Rosling här, inte alls länge sedan. Jag vill upp den på min Instagram. Där han pratade om att alltså huruvida vi är överbefolkade eller inte beror lite på vad vi gör. Är det så att alla käkar kött? Ja, men då är vi nog överbefolkade, därför att det tar så mycket energi och så mycket land och så mycket resurser. Men är det så att vi ställer om, så kan vi föda så många mer. Alltså inte föda som vi ploppar ut, utan nej, föda i munnen.
Ja,
alltså, mätta så många mera munnar. Så att jag satsar ju på att vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle, ett cirkulärt samhälle och framförallt växtbaserat för att minska vår påverkan på planeten. Snarare än att vi inte ska skaffa barn. Så. Men jag förstår också som att man känner en oro, eftersom vi vet inte hur det kommer att gå.
Nej.
Än. Vi är ju mitt uppe i det. Och liksom the outcome är oviss.
Ja, det är det som blir så läskigt ju.
Gud, vi hade behövt Hans Rosling kvar på jorden.
Ja, det hade vi verkligen.
När man känner sig så rådvill, nej men när man liksom inte vet, alltså tips, hans bok Factfulness för alla som, nej
den
men
har alltså, jag läst.
Jag bara så här, alltså jag omvärderade allt när jag hade läst den. Bara ett litet tips.
Sidospår.
Men alltså det som chockar oss mycket i det här och som vi igår när vi gjorde intervjun, det är att det finns liksom både såklart icke pålästa men också pålästa personer som påstår att det inte finns någon anledning att oroa sig över klimatet. Alltså vad tänker du om det?
Jag förstår ju inte riktigt det där.
Nej, alltså vi gjorde verkligen inte heller. Vi bara, vad är det här för doktor and professor?
Ja, men
det är sjukt.
Ja,
alltså...
nu minns jag inte hans namn, men han var ju ändå en av de mest framstående liksom, miljöprofilerna. De skämtade typ så här, han kommer ju på plats 2 för alla vet att Greta är på plats 1. Liksom. Men så här, och han sa att det finns liksom ingen anledning att oroa sig. Mm. Och det är så sjukt, och bara för sen på kvällen så såg jag så här, nu är det 11 000 miljöforskare som har skrivit under och gått ihop om den här liksom, det är en megakris vi har framför oss. Man bara, men hur fan kan det vara så tudelat?
Precis, alltså så som jag ser och så som jag uppfattar det, alltså jag säger ju att forskarvärlden i stort står eniga kring att vi har en klimatkris, och sen så finns det enskilda forskare som hävdar någonting annat. Alltså jag är faktiskt inte tillräckligt påläst för att kunna argumentera för vad de, alltså vad de baserar sin åsikt på. Men det är bara att kolla på de här klimatrapporterna som har kommit från FN. De har ju släppt 3 stycken i år. Det är flera hundratals forskare som har suttit i flera års tid och sammanställt de här. Jag förstår liksom inte hur man inte kan ta vetenskapen på allvar. Det är så pass många.
Det provocerar mig så mycket. Alltså inte bara den här frågan, i alla frågor. Att vi liksom, alltså vi lever ju så mycket i ett samhälle som, detta tjatar vi jämt om, att så här, man vill ha så enkla lösningar som det är möjligt på jättekomplexa, stora, svåra problem. Och så är det som att man bara så här blundar för allt vad vetenskaben säger. Och bara säga, men jag behöver inte oroa mig, för det har en person sagt.
Precis, det är ju
men
det
här att... är 11 000 forskare som säger att du ska oroa dig.
Ja, fast han där sa ju att
så
inte...
nu fortsätter jag äta kött varje dag.
Alltså, precis. Såhär,
nej.
Ofta när jag möter människor som, ja, men som väljer att tro på de forskarna som då inte anser att vi har en klimatkris. Alltså så är det också människor som på något vis har en misstro till hela samhället. Så uppfattar jag det. Att de ser att till exempel EU använder klimatfrågan som ett verktyg för att få mer överstatlig makt. Ja, jag tycker att det är lite långsökt faktiskt.
Jag kan jämföra det med liksom frågorna vi jobbar med psykisk ohälsa, och där får man ofta höra att hela läkemedelsbranschen är korrupt. I att säga nej, men man bara proppar i liksom antidepressiva, och så glömmer man att så här, antidepressiva har hjälpt miljoner människor världen över med liksom svåra, tunga psykiska diagnoser. Och det är så här, gud, det som du säger, jag kan också ofta härleda det till att man liksom man har alltså en misstro gentemot hela samhällsapparaten.
Precis. Och man ser inte, alltså man vägrar se sin egen del av kakan på något sätt. Att så här, nej men lilla jag, alltså det gör väl ingen skillnad om bara jag slutar äta kött. Man bara, nej men om alla tänker så.
Precis, det är ju så. Man kan ju inte tänka så, därför att om alla tänkte så hade vi inte kommit någonstans.
Nej, precis,
så det är liksom
kommer
inte
så
giltigt, stampa. Det är inte ett giltigt argument.
Nej, verkligen inte. Men en annan fråga som jag ska läsa innan till här, för jag tror att väldigt många kan relatera till det här, det är i typ alla sina relationer som man har. Så här, jag har klimatångest och mina vänners vägnar. Jag älskar mina vänner gränslöst, men jag kan för allt i världen inte förstå hur de kan blunda för sina utsläpp och flyga, köpa kött och konsumera så det står härliga till. Vi pratar inte längre om klimatet, för det blir alltid diskussion eftersom vi, enligt dem, tycker olika. Kan man verkligen tycka olika när det gäller fakta? Hur får jag mina vänner att bry sig om klimatet?
Ja, det där är ju en riktig kuggfråga. Jag känner också att jag har den utmaningen i mitt liv. Och att jag känner mig jobbig när jag åker på middag med vänner som inte har samma intresse och som inte läser på och inte tror att vi befinner oss i en klimatkris åtminstone inte till lika stor del som jag anser. Och alltså, vad tycker ni? Det är jättesvårt att svara på.
Ja, jag tycker med det är jättesvårt.
Alltså, nej, men jag tycker med det är så svårt. Och där blir jag med, alltså, som hon har skrivit här, att så här, kan man verkligen tycka olika om fakta? Mm. Så här, det är ju ingen tycker. Alltså så här, jag som liksom vanlig människa, långt ifrån miljöforskarvärlden, långt ifrån FNs rapporter, jag kan ju inte tycka så här, nej, FNs rapport, nej, den tror jag inte riktigt på. Alltså, nej, det finns ju inget att tycka. Alltså, jag blir så frustrerad i det.
Men jag kan tycka, precis, att det är lite obehagligt att vi så här, vi befinner oss just nu i en samtid där det är så sjukt lätt att ducka för, ja, men dels fakta, men också så här, det är klart att man har pratat om liksom klimatkrisen och den globala uppvärmningen på liksom ett program som Nyheterna, som ju den äldre generationen, alltså typ våra föräldrar, tittar på. Men jag kan ju uppleva att mina föräldrar inte heller ser det här som ett hot, för att så här, det kan kännas läskigt när man ser det liksom, bara, åh gud, jag har tänkt så liksom, få, liksom går vi över den här graden som vi inte ska göra och så. Men när programmet är slut så har man liksom släppt det lika snabbt igen, för att vi är, alltså, våra hjärnor kan inte bara bevara den faktan, utan vi går vidare till nästa, och så har man liksom glömt det.
Exakt. Ja, men jag känner precis likadant. Alltså, jag har ju haft ganska mycket diskussioner med mina föräldrar, eller snarare så här, att jag inte kan låta bli att prata om de här frågorna när jag är hemma på familjemiddag. De blir ju arga på mig till slut, därför att jag inte kan sluta nöta och be mig då bara, Therese, vi måste få en paus. och det är jättesvårt att påverka dem. Jag tänker, ja, vad kan man göra? Jag tänker att man får ansluta sig till vänner och grupper av människor som har samma åsikt som man själv, och jobba på att normförändra hela samhället, helt enkelt.
Ja, men jag tänker som du sa också, att så här, våga vara jobbig. Var det. Alltså att så här, var ihärdig och jobbig.
Jag tror typ det också.
Man kan ju också ta det lite i perioder om man vill. Man behöver inte prata om det hela tiden.
Nej. Men för jag tänker så här, alltså, förändring är aldrig bekväm.
Nej.
Liksom. Alltså, det är som så här, ja, men allt ifrån kvinnlig rösträtt för 100 år sedan till att så här, alltså, det var väl aldrig bekvämt. Det var inte som att någon liksom lite lätt kunde så här säga, nej, men jag tycker kvinnor också ska få rösta. Alltså, det var en jävla kamp. Och att man så här ska komma ihåg att så här, nej, alltså, det kommer inte vara lätt. Liksom.
Verkligen. Ja, men det där, det är faktiskt, det är ett bra ord. Alltså bekväm. Jag ser jättemycket människor på till exempel Instagram som vågar vara obekväma. Och jag tycker de är så coola. Jag vacklar lite fram och tillbaka där, att ibland så orkar jag vara obekväm och ibland så orkar jag inte det.
Och ordet bekväm tänker jag kan passa in också just i det här med att man typ vägrar förändra sin egen livsstil för att man är för bekväm för att göra det, och att det är för bekvämt att kunna bortse från det man precis har sett på nyheterna, för att det blir liksom bortglömt direkt, eller det fakta man ser på liksom, ja, men om det är Facebook eller på Instagram liksom, så konkret fakta, men liksom på 2 sekunder så blir du underhållen av något helt annat istället, och då är det liksom, ja, då klickar jag hem den där tröjan istället, för nu var det någon som hade rabattkod på den. Alltså,
precis. Det är väl så, vi skjuter väl det ifrån oss, kanske också för
att det är så lätt att göra det.
Ja, och kanske också för att vi känner, eller inte, helt enkelt inte känner av klimatförändringarna så mycket här i Sverige än. Så att, ja, det kanske inte blir tillräckligt påtagligt.
Nej.
Och då tycker man att det är enkelt att skjuta det ifrån sig.
Ja, precis.
Men något annat som vi också alltså så här, slogs av och läste på flera ställen, och detta tänkte vi bara att vi kunde diskutera tillsammans, det var att vissa forskare menade att så här, klimatångest hämmar utvecklingen. Att så här, det läggs för mycket energi då på att domedagen kan komma, och att liksom, man glömmer då bort att det finns lösningar på problemet. Vad tänker du kring det?
Att vi lägger för mycket fokus på klimatångesten?
Ja, men typ.
Ja, alltså, jag kan väl kanske till viss del så här, hålla med. Ja, men egentligen, ja, det är inte så att det kommer någonting bra kanske ur, eller håller jag verkligen med mig själv nu? Alltså, det kan ju födas handlingskraft ur ångest också.
Ja, ja, jag tänker liksom på en sån som Greta.
Ja.
Hela hennes rörelse föddes ju egentligen ur en jävligt stor oro för klimatet.
Mm. Mm. Ja, men precis. Jag tänker så här, alltså, man kan ju ha ångest för väldigt mycket olika grejer.
Mm.
Man kan ha ångest för att åka buss, eller man kan ha ångest för att åka hiss, eller som jag, ångest för att stå på scenen. Och det är ju någonting som man kan arbeta med, och som, ja, men som man kanske kan så här, gå i KBT för.
Exakt.
Klimatångesten är ju lite annorlunda, därför att det faktiskt är ett rejält hot.
Precis.
Ja.
Det är svårt. Alltså,
men jag tycker med det är svårt, för på ett sätt så kan jag typ, på ett sätt förstår jag dem.
Mm.
Att så här, ja, gud, det kanske hämmar att lägga all energi på att vara orolig. Men sen på ett sätt tänker jag, fast ångest och oro är ju liksom inte smart. Alltså så här, det är ju aldrig så här
jag
praktiskt.
Det, med.
Jag
det kommer liksom, ju inte så här för att, ja.
Nej, och jag tänker mig att så här, om man bara skulle istället då, alltså säga att man helt skulle skita i att prata om det som en domedag eller den här enorma krisen som vi står inför, och istället bara så här, ja, men nu ska vi liksom göra de här smarta miljövalen istället för att få ett mer hållbart liv och samhälle och sådär. Men jag tänker att, alltså återigen, så går vi tillbaka till det här med att människor är för bekväma för att ändra sina livsstilar. Om de redan lever ett liv som bara så här, ja, men man plockar på sig det köttet i mataffären, man gör de där charterresorna varje år för att det bara sitter liksom, och man konsumerar på ett sätt som,
ja,
man,
och det är, ju accepterat. Det är ju fortfarande ett accepterat beteende.
Precis,
i vårt samhälle.
Då tror jag, alltså, det krävs ångest för att man ska vilja göra något åt det.
Ja.
Alltså, jag menar, om jag inte känner oro för någonting och någon bara kommer och säger du ska leva så här istället, varför då? Kommer jag ju bara säga då. Så att jag tror att liksom ångesten är en drivkraft i den här frågan, tror jag.
Det är
absolut.
Det
kan ju verkligen
skulle vara ett problem att man pratar för mycket. Om ångest.
Nej, men precis, alltså, man kan inte riktigt bestämma om man ska ha ångest,
nej,
eller inte, utan
det
är ju någonting som drabbar en.
Precis.
Och sen så, ja, men så kan man ju välja att göra någonting mer. Det kan ju vara ett startskott för att man känner så att nej, det här känns inte okej längre. Ångest på något vis är ändå ett tecken på att det är någonting som skaver, någonting
exakt.
Som är fel, någonting som känns obekvämt och farligt liksom, och som man,
ja,
man verkligen kan använda som ett verktyg.
Mm. Men statistik visar att det är främst unga kvinnor som har klimatångest, och de som har det minst är äldre män. Varför tror du att det är så?
Ja, bra fråga. Alltså, det känns ju som att unga kvinnor är mer insatta kanske i frågan, och ja, men i allmänhet kanske är mer engagerade i samhällsfrågor överlag, både sociala frågor men också klimatfrågan. Alltså det är min tanke. Vad har ni för tankar? Vet ni?
Jag funderade också på det, att så här, jag vet inte. Alltså, jo, men jag tänker också det, och jag blir bara så här, gud, nu, om jag liksom får tillåta mig att vara lite så här generaliserande. Men det känns som att så här, äldre män, alltså där är det verkligen så här, man kan inte lära en gammal hund sitta. Men alltså, fattar ni?
Verkligen så.
Att jag kan bli så bara, ah. Och jag vet, det känns som att de är så här, varför? Detta är så att jag liksom, det är så generaliserande.
Dra alla över en
gamla. Men du vet så här, de så grillar med en godkatt.
Ta fan inte ifrån mig min flinta.
Nej, men precis. Absolut, det är väl lite så stereotypiskt också.
Ja, om jag får vara lite så, alltså det är ju den bilden jag får upp i huvudet i alla fall. Alltså jag menar, det känns som att unga kvinnor är så drivande i alla rörelser som liksom vill förändra samhället till det bättre. Så jag kan säga så här, jag är inte förvånad över den här statistiken.
Nej, gud, nej. Jag tänker mer att så här, vi unga kvinnor vi har ju ett extremt konsekvenstänk som jag tänker att de här, inte alla män, men kanske många liksom lite äldre män, de ser ju liksom inte konsekvenserna av hur de lever eller hur de har levt. Och de kanske också tänker att de själva inte kommer uppleva den värsta krisen.
Nej, precis. Så kan det vara.
Ja, väldigt generaliserande,
men
inte alla.
Det är en väldigt svår fråga. Det där borde vi grotta mer i. Det borde ju finnas mera fakta på det. Det borde finnas fakta vi kan hitta. Och varför.
För jag tänker också att unga kvinnor är väl de som uppmanas att handla mest.
Ja,
ja, det är ju det.
Så är det ju.
det är vi som ska konsumera hela tiden, liksom kläder, smink, underkläder, vi ska se ut på ett visst sätt, hudvård, ja, skönhetsoperationer, alltså det som vi matas ju med konsumtion på ett helt sinnessjukt sätt,
jag tänker
som äldre män verkligen är totalt skyddade ifrån. Om man bara sätter på tvn en fredagkväll, hur många av de reklamerna är riktade till äldre män? Ja, det skulle vara typ tv och bilreklamer då.
Och spel.
Ja, resten är ju till kvinnor.
Mm. Det är ganska fascinerande då att vi är så ruskigt motståndskraftiga. Eller hur? Ja, fan, att det ändå är unga kvinnor som är mest drivande.
Det är fan ascoolt.
Ja. Fan vad intressant.
Heja oss.
Ja, verkligen. Men alltså, då tänker vi ändå så här. Nu sitter säkert många som lyssnar på det här och bara såhär, men gud, vad kan jag göra liksom? Alltså, har du några tips, alltså, på vad man kan göra för att minska sin egen klimatpåverkan?
Absolut. Alltså, det blir vi kanske i stora drag så. Men som vi pratade om, och som, det är ju mycket fokus på maten just nu. Och om vi ska så här, sifferdroppa lite. Mm. Är det så att man går för en köttbaserad kost som ligger på 2 ton, så kan man istället välja en vegetarisk kost som ligger på ungefär 1 ton, alltså utsläpp per år och person. En vegansk kost ligger på ungefär 0,5 ton. Alltså, det är ganska stor skillnad där. Så att välja en annan kost eller att bli så flexitarian, det gör skillnad på de egna utsläppen. Men som sagt, vi i Sverige överkonsumerar ju otroligt mycket. Vi konsumerar faktiskt mindre här inom Sveriges gränser, men vi konsumerar ju så mycket online. Vi beställer ju så mycket kläder och inredning och pryttlar från andra länder. Så att de utsläppen ökar.
Va?
Ja, de ökar.
Gud vad sjukt.
Utlandsbaserade utsläppen, det var det jag letade efter. Så otroligt osexigt ord.
Jo, fast det är sådana ord man faktiskt behöver lära sig också. Ja.
Men gud, alltså, så vi beställer, alltså, så vi typ så här internetshoppar från utlandet mer.
Mm. Alltså, då är det dels att man konsumerar själva plagget eller produkten, men också då resan.
Ja,
precis. Fast, ni, det, jo, alltså, när jag ändå tänker nu, jo, det ser jag ju i, alltså så här, det är ju, alltså, om jag jämför med typ så här 5 år sedan, då skulle jag, alltså, det skulle inte finnas på min världskarta att jag skulle beställa ett klädesplagg från till exempel en webbshop. Om jag bara tar så här kläder då, jag ska beställa en klänning. Det skulle jag aldrig göra från en webbshop som var utlandsbaserad. Nej, för att, så här, jag visste typ inte ens att de fanns. Det var de svenska.
Mm.
Men nu för mig,
tack vare sociala medier,
precis,
så har ju de,
så känner jag ju till min, alltså, mer utländska som jag, alltså, skulle shoppa från.
Och tyvärr är de ju också ofta sjukt billiga ju. Så att det blir att man väljer de alternativen för att man får mycket mer för pengarna.
Det är sådana lockpriser, det är verkligen det. Så att definitivt maten, också överkonsumtionen, vi måste göra någonting åt den.
Mm.
Alltså, det, vi kan inte fortsätta och shoppa som vi gör, det är inte hållbart. Men sen finns det ju massa grejer man kan göra hemma också. Till exempel, är det så att man bor i en lägenhet eller i ett hus, man bestämmer själv vad man ska ha för el, ställ om så att man stöttar den förnybara energin.
Ja.
Det känns som att många har gjort det här, men det är också en viktig del. Åk inte bil när det inte behövs, ta tåget. Alltså, ofta så åker vi, jag tror att den vanligaste bilresan är 2 kilometer eller någonting. Att vi åker ner till butiken, och det är också de som är, alltså, mest klimatsmutsiga. Så att gör inte sådana, liksom, onödiga resor med bilen. Sen så tycker jag att det är väldigt intressant att kolla på den här gemensamma, vilket man säger, den gemensamma ekonomin. Den, alltså, delningsekonomin som växer fram. Alla bilpooler, att man kan hyra kläder. Sånt är superspännande.
Och,
ja, men, alltså, det kopplas ju också på något vis den här sociala aspekten också. Att dela med varandra.
Mm.
Jag tycker det är jättespännande. Det finns jättemycket sådana initiativ.
Och jag tänker också second hand.
Mm. Ja, absolut.
Alltså, gud vad det är, liksom, alltså, vad vi inte får glömma det.
Mm.
Alltså,
och det gäller ju faktiskt inte bara kläder heller, utan det finns ju så mycket så här loppisar med möbler. Alltså, du kan fylla en hel lägenhet med bara second hand möbler.
Alltså,
utan problem.
Ja, och vadå, så här, alltså, för jag alltså, detta är med, liksom, det är med konsumtionshjärnan, liksom. Jag bara, jag vill ha de här tallrikarna. Så bara, oj, de
som du har
jätte
sett på Instagram.
Ja, precis. Och bara, så, gud, de är så dyra. Och så bara inser jag, bara, ja, köp dem på Tradera då. Mm. Någon som inte vill ha dem, då tar du över dem. Liksom. Och så bara, just det. Alltså,
mm. Ja, men det finns ju sånt utbud. Jag har ju hela min lägenhet med second hand möbler.
Mm.
Men också...
Det har faktiskt vi med.
Ja, ja. Det har vi. Mm.
Schysst.
Mm. Mm. Jag är också en sån som frågar min omgivning. Jag vet inte, tycker folk att det är pinsamt? Jag har fått en uppfattning om det. Jag har fått hur mycket grejer som helst av min farmor. Fina gamla karmstolar, ja. Hittan och dittan. Men också kläder från vänner. Ja. Om det är så att jag frågar mina vänner, hörni, har ni någonting hemma i garderoben som ni vill bli av med?
Mm.
De skriker typ, åh herregud, kom och rensa min garderob.
Samma här.
Ja. Jag har tänkt på det i 2 års tid. Det finns väldigt mycket att hämta i omgivningen, bara om man tänker till lite där.
Och jag kan köpa vad för det skulle kännas pinsamt, för att vi lever ju samtidigt så här, i en samtid där alla ska vara så framgångsrika, tjäna så mycket pengar.
Mm.
Man ska väl inte behöva vara den som frågar om kläder av sina vänner.
Precis.
Men man behöver ju inte göra det av ekonomiska skäl, utan man gör det för att man tänker på miljön.
Precis.
Så skulle det inte vara fel om man ber om hjälp för att man behöver den hjälpen ekonomiskt heller, men det är väl därför det blir så, oh, nej, gud, är det pinsamt? Ser jag liksom ut som en person som inte kan köpa egna kläder? Liksom. Oh, oj, precis. Vad pinsamt.
Vi har ju väldigt mycket sådana, alltså, ska jag säga tankevurpor? Nej, men, alltså att jobba med. Men dels att vi... Ja, men det är så lätt, att köpa nytt, tänker vi. Att det ska vara så krångligt att handla på second hand.
Mm.
Massa sådana psykologiska grejer som vi måste komma över. Att det är inte så krångligt. Eller att, det finns mycket sådana saker vi måste förändra normmässigt.
Jag tänker mig hur jäkla tillfredsställande det skulle kännas. Och liksom så här, ja, men nu ska jag ha som mål att bara ha second hand kläder. Eller så här, ja, men nu vill jag ha det här plagget. Då ska jag leta second hand tills jag hittar det. Fattar vad tillfredsställande när man väl gör det.
Verkligen.
Ja, men också så här, alltså, jag vet inte vad man har för bild av second hand. Det är inte som att det är smutsiga kläder, söndriga kläder. Alltså det är som att gå in i vilken butik som helst, har jag själv insett.
Mm.
Att säga, ja, alltså...
ja, men det är bara någon, och det vet jag ju med. Jag har ju jättemycket kläder som är jättefina, men som jag är trött på, men som någon annan ju hade, alltså...
Ja, gud ja.
Precis.
Mm.
Ja, men jag vet inte, jag har ganska mycket ändrat mitt tänk, och jag är tacksam för det, och jag njuter av det. Jag hoppas verkligen typ att andra kan känna så också.
Mm.
Som jag köpte en second hand byrå här för någon vecka sedan. Jag kollade efter en second hand-byrå i flera månader och var helt okej med det. Det behöver liksom inte heller ske.
Precis.
Vi är också väldigt vana att vi kan bara åka till ett köpcentrum och fixa allting på en gång. Och att det på något vis, det var inbyggt i vårt samhällstänk att det är så vi ska leva.
Mm.
Vi behöver inte alls leva så.
Nej.
Det är inget fel eller något dumt eller något mindre värt att tänka på ett annat vis. Vi måste bara ha det top of mind.
Ja. Men alltså, vi måste öva på att tänka så, för vi är så ovana vid det. Liksom. Mm.
Och jag är liksom helt övertygad med att så här, ja, men skulle någon komma hem till dig då och bara säga, oj vad tomt det är här. Ja, men det är för att jag letar efter en speciell byrå som jag vill ha, men jag har inte hittat den ännu. Alltså, det är ju sådana saker som kan inspirera andra till att också engagera sig.
Verkligen.
Man måste liksom på något sätt, tror jag, se det och kunna applicera alla de här handlingarna i ens eget liv eller i andras liv för att liksom känna att man faktiskt kan göra skillnad med så små medel.
Verkligen.
Ja.
Någonting som jag bara också tänkte nämna nu när vi pratar om vad man kan göra själv som individ.
Mm.
Vi pratade ju om maten, men också matsvinn.
Ja.
Vi slänger så otroligt mycket mat. En tredjedel av allt som produceras, det är en skam. I världen, en tredjedel av all mat som produceras.
Alltså det får jag panik på. Det är alltså så hemskt, med, för det finns så många människor som går hungriga.
Ja, ja, alltså det är ju människor som svälter varje dag. Det är helt otroligt. Och en hel del av maten så slänger vi ju i våra hushåll därför att vi inte planerar, eller den låg för länge i kylen längst bak. Så där kan vi göra så himla mycket.
Ja, det kan man.
Ja.
Det är någonting som jag jobbar på också, så att försöka hitta på vad man kan göra med de här resterna. Eller planera bättre. Gör matlådor.
Ja.
Där kan man verkligen göra en sån stor insats.
Ja, precis. Och så är det ekonomiskt för en själv också.
Ja, man kommer tacka sig själv.
Precis. Det är ju någonting som är bra att komma ihåg. Bra att du sa, Dida.
Ja.
Att allting som är bra för oss själva, vår ekonomi, vår hälsa, är också bra för planeten.
Ja.
Det är så. Det hänger ihop.
Mm.
Ja.
Det finns bara bra saker med den här omställningen.
Ja, verkligen. Men hur ser du på framtiden?
Ja, alltså jag är ändå hoppfull.
Mm.
Alltså, därför att jag tror att mänskligheten kan åstadkomma mycket om vi går
tillsammans.
Ja, men det tror jag verkligen. Och framförallt, alltså det finns så mycket coola människor. Jag är ju en innovationsnörd. Jag brukar säga det att jag önskar att jag var ingenjör. Mm-hmm. Att jag också kunde uppfinna så här coola grejer. Mm. Men det bubblar verkligen överallt. Bara här i Stockholm har vi ju flera stycken underjordiska farmar. Alltså farmar, säger man så?
Ja, det gör man väl.
Farms.
Men vad har vi?
Vad är det?
Ja, alltså med företag som odlar typ olika så här, kryddor, växter och grönsaker vertikalt på höjden i stan istället för ute på, så att vi slipper transportera hit det.
Oh coolt, my god.
Ja, jättekul.
Jag kände inte till det.
Nej.
Det är hur coolt som helst.
Ja, men så att mycket sådana innovationer.
Mm.
Ja, men som den här killen också som uppfann den här superstora maskinen som ska rensa havet på plast. De finns i Holland. The Ocean någonting. Vi kanske kan lägga in en text i beskrivningen.
Ja.
Ja, men det finns så mycket coola människor som bara dedikerar sina liv till att nu jäkla ska vi lösa det här.
Ja.
Så att, och vi är med.
Ja.
Vi är också dem.
Ja.
Jag blir hoppfull.
Ja, men det blir jag också. Och inspirerad faktiskt till att ändra lite av mina vanor. För har vanor som är sjukt onödiga.
Ja! Okej, vi har kommit till sista frågan.
Sista frågan?
Ja.
Oh no.
Vad inspirerar dig? Alltså generellt, helt liksom, generellt. I livet.
Ja. Jag inspireras jättemycket av människor som är modiga och sårbara. Jag har insett att det där hänger ihop. Alltså för att vara modig så måste man vara sårbar.
Fy fan vad sant.
Det är så sant.
Mm.
Och ja, men det inspirerar mig så mycket att lyssna på människor som kanske fast de är rädda eller ja, men är på en resa så är de där och sprider kunskap om någonting.
Ja.
Alltså det kan jag bli så inspirerad av att jag typ vältrar mig.
Ja.
Det är mitt svar.
Jättebra. Ja. Tack så jättemycket för alla dina tips och för att du vill läsa Ångestpodden.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Tack.
Alltså herregud, jag vet inte om jag har lärt mig så här mycket under en poddinspelning innan.
Nej, och jag vet inte om jag liksom någonsin har känt att så här, jag vill verkligen lära mig mer.
Ja, men jag med. Och också faktiskt, detta är ju liksom inte bra för mig, men jag började ju känna mer oro också efter det här avsnittet.
Ja, alltså verkligen. Och jag blir ju verkligen inspirerad till att själv se över mitt koldioxidutsläpp och min klimatpåverkan.
Precis.
Och du vet så här, jag känner att jag är redo att ta lite fighter med bland annat mina föräldrar.
Ja, jag fattar.
Mm, där är jag.
Ska en
utläggning ikväll.
Det är jättebra.
Ja. Verkligen. Jag vill igen tipsa om den här appen som Therese nämner, Svalna, där man alltså kopplar då sitt bankkort som sen då visar, liksom varenda köp du gör med ditt kort visar liksom vilket koldioxidutsläpp du gör.
Mm.
Alltså det kanske också blir jobbigt till en början, men det kan ju också sporra en till att bli bättre, tänker jag.
Ja, men faktiskt. Mm. Och sen så här, den här oron, jag tycker det är jätteviktigt att ta den på allvar och att inte så här avfärda personer som mår väldigt dåligt över det här.
Mm.
För det är ju liksom en ganska ny typ av oro, men den är inte mindre på riktigt för det.
Nej, precis. Sen nämner också Therese en startup typ, eller så här ett företag som har kommit på ett sätt att liksom rensa haven. Den sidan, om man vill läsa mer om det, heter theoceancleanup.com. Det finns en länk också i beskrivningen till det här avsnittet om man vill läsa mer. Så jävla coolt, jag har tänkt det. Ofta man inte kan liksom uppfinna någon stor hov bara som hjälper havet lite att fånga in det här allt jävla skräp som vi slänger.
Men alltså, hur bra känns det att ha börjat 2020 Ångestpodden med det här avsnittet?
Ja, det känns toppen. Nu rullar tåget vidare här i 2020. Ja.
Ja, och ni hänger med.
Yes!
Men just det, Sofie, vi har ju en show på Skala.
Det har vi ju.
Den 21 mars.
Och all info och biljetter hittar ni på skalateatern.se.
Senat kommer det släppas lite mer om det här.
Yes. Håll utkik! Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Ja,
hejdå!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.